Ja, det här kommer bli lika kul för oss, för vi är inte helt övertygade om vem som ska prata om vad och när heller. Men vi vet ju, vi är klara över innehållet. Och agendan för den här sessionen är som sådan att vi hade tänkt att börja prata lite grann om en kort introduktion om oss själva, lite grann om vad det är vi pratar om idag. Och sen prata om två teknologier som egentligen används och finns och är välkända idag, Ethernet och SAP. Och sen prata lite grann om skillnader och fördelar och nackdelar med de två. Och sen gå över och prata om två nya teknologier. Resilient Packet Ring 802.17 och 10 gigabit Ethernet mer i detalj. Och sen då avsluta med lite frågor kring de här två. Eller kring hela dragningen.
Trycka på knapp. Jag ska presentera Stefan Lindberg. Han är där. Som ni ser så han har 16 år, han jobbar i den här branschen. Det är ganska länge. IBM, NSC, Cisco. Han har nu skjutit ut sig och är en sån här frifräsare. Och är medlem utav ett antal styrelser som ni ser där. Och så, ja, Advisor 2. Ett antal andra företag. Som är Dynox Startup Factory, Sygate. Ja, ni kan ju läsa själv. Där är jag. Med bild och allt.
Ja, vi höll på att leta efter vilka bilder vi skulle ha. För att vi kom fram till att de flesta bilder vi hade tagit på varandra var i tillfälle då vi hade en öl eller en cigarr eller en whisky eller någonting sånt där i handen. Och så kom vi fram till att det kanske inte är de bilderna vi ska ha. Är det det intrycket vi vill ge? Men vi hittade en bild på Lasse i alla fall där han inte hade cigarr eller whisky i handen. Så den bilden tog vi. Lasse har, och jag har varit ungefär lika länge i den här branschen och delat en del gemensamma erfarenheter om att bygga nät och lärt oss en del saker the hard way. Och Lasse har jobbat bland annat på Uppnet och Telia och är nu på Cisco. Och bla 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 får han väl skylla i själv om man har något mer att tillägga i ämnet. Det finns ju en del i ganska många i publiken som har träffat en eller båda av oss i olika sammanhang. Vad vi ska prata lite grann om idag handlar mycket kring och handlar om metroteknologi och vilka typer av teknologier passar i metrosammanhang. Och vad vi försöker lösa är ju den utgångsbilden vi har är att det är ett IP-baserat nät vi ska försöka bygga. Det är ett transportnät för IP-paket, det är problemet vi ska lösa. Och om vi tittar på de alternativ vi har för transportteknologier som passar i metrosammanhang. Och i metrosammanhang så finns det många skäl som talar för att man vill bygga nät i fysiska ringar. Även om nätet har en logisk struktur som är stjärnformad så bygger man ofta näten i ringar av flera skäl. Ett av de skälen är ekonomi. Det är ofta ganska ekonomiskt att bygga en ring och passera ett antal platser som man vill aggregera trafik för. Ringar har också den angenäma egenskapen att du kan bygga en ring som har en nivå fysisk redundans om du har en dubbelriktad ring så du kan utnyttja trafik åt båda hållen. Om vi tittar på de alternativen som finns på transportteknologier så har man historiskt sett byggt väldigt mycket med SDH och Sonnet-teknologi och även meshade nät i metrosammanhang. Den stora skillnaden mellan de teknologierna är ju att de är kretsbaserade. Och till sin natur så passar kretsbaserade teknologier enligt min mening väldigt illa med en paketbaserad trafiktyp. Speciellt ju längre ut man kommer i nätet. För om vi tittar på hur trafikmönstren ser ut i nätet så ju närmare kärnan man kommer ju mer statiska är de till sin karaktär. Förändringarna är långsammare. Vi kan se trender på ett annat sätt. Ju längre ut du kommer i nätet och i metronätet befinner vi oss i en aggregeringsmiljö nära kunderna har vi mycket större variationer. Mycket kortare tidsrymder mellan de olika trafikmönsterna vi ser. Vilket gör att en halvstatisk eller halvstatisk krets lösning passar väldigt dåligt till den dynamiska trafikmönster vi kommer att se. Vilket gör då att en paketbaserad teknik enligt min mening är att föredra för att lösa det här problemet. Och om man tittar på de alternativ som vi kan se här, så är det ena att bygga med Ethernet, att bygga aggregeringsnät med Ethernet i metroområdet. Och även med traditionell Ethernet-teknologi, så tittar man på mycket nät som har byggts med Ethernet, så byggs de faktiskt också i ringar. Man bygger ringar av Ethernet, just på grund av att den fysiska ringen är en väldigt gynnsam konfiguration att ha i ett metroområde. Medan det också nu finns, eller är på väg att komma fram, ringalternativ som är standardiserade inom RPR, som är det som vi kommer att prata rätt mycket om efter, om en stund. Ethernet, ja, jag tänkte på det. Vi skulle ju prata om teknologi. Och då tänkte jag, är det någon som är här som inte vet vad Ethernet är för någonting? Och så kommer jag fram till det, att är det någon som är här som inte vet vad Ethernet är, så smyger de lite diskret ut nu. För att då kommer man nog ha svårt att följa med vad vi pratar om i fortsättningen. Så jag gjorde inte en massa slides på vad Ethernet är, utan jag tog den här gamla bilden som är Metcalfs originalritning när han designade Ethernet en gång i tiden. Det här är en kopia på den skissen han gjorde när han designade Ethernet. Och det jag tycker om med den här är att grundkonceptet och idéerna har levt kvar under alla de här åren. Mycket av konceptet finns kvar, grundidén finns kvar. Och hans tes att värdet av ett nätverk expanderar exponentiellt när antalet användare ökar. Han visste inte ens, han kunde inte ens i sin vildaste fantasi komma fram till vad internet skulle innebära i en sån här form. Men jag tror fortfarande han hade rätt. Det jag tycker om, att under de åren jag har varit i den här industrin, så har jag sett, jag vet inte hur många protokoll och förkortningar och mekanismer komma och gå och försvinna. Men det är ett fåtal av dem som har överlevt alla åren, som har överlevt tidens test och kundernas test och verklighetens test. Och Ethernet är en av dem. Och därför har jag alltid en svag punkt för Ethernet. Sen personligen så finns det en egenskap av den här av nivå 2 nätverk som egentligen inte har med nätverket att göra, utan är hur folk har använt dem. Är någon som kommer ihåg vita linkbryggor och hur folk försökte bygga fjärrbryggade Ethernet tvärs över hela världen? Är det någon som kommer ihåg de mardrömmarna man hade när man försökte få ordning på de här stackars näten? Det funkar ju inte, och det var egentligen det som gjorde att det var någon som började bygga en router. Men det är historia. Vad som hände sen enligt min uppfattning, det var att de som hade gjort remote bridging med bryggor, den generationen började göra någonting annat, och så kom det ett nytt gäng och försökte göra remote bridging på ett annat sätt, fast vi kallade LAN emulation. Det visade sig att när byggde du stora LAN emulation-nät, så fick du precis samma typ av problem. Upps, det funkar inte det här heller. Ja, men då försöker vi lösa problemet. Vi slänger på en halv router i var sida av det här och kallar det en POA, och det fungerar inte riktigt lysande det heller, va? Och nu så kommer ett nytt gäng optimister. Nu ska vi göra MPLS layer 2 VPN. Nu ska vi brygga Ethernet över MPLS. Men vad är skillnaden? Kan någon förklara skillnaden för mig? Vad är skillnaden med att brygga Ethernet-ramar över Framey Lay, eller brygga Ethernet-ramar över MPLS, eller brygga Ethernet-ramar över ATM? Jag har inte löst de fundamentala problemen som gjorde att vita link remote-bryggarna inte funkar i stora nät. Så nu kör vi igen. Nya människor som ska lära sig att fjärrbryggning inte fungerar.
Tackar. Jag ska göra en kort översikt av SRP, som är det andra alternativet till Ethernet idag när det gäller metro, enligt vårt menande. Och vi ska titta på protokollet. Vi ska titta på en algoritm som heter fairness-algoritmen. Och vi ska titta på protection-delen i SRP. Någonting som enligt mig saknas för Ethernet i alla fall, hittills. SRP står för Spatial Reuse Protocol. Det är Cisco som har ett patent liggande på det här. Det är en ny MAC-struktur, både för LAN, MAN och WAN. Vi ska prata MAN här då, men det går att använda på i alla de här teknikerna. Och det är baserat på en ring, eller egentligen två ringar, som är motroterande. Så om ni kan STH eller Sonnet så är det typ BLSR-ringen. Det är plug and play. Vad menar vi med det då? Det är inte PC plug and play. Men när man bygger ett sånt här nät så finns det ingen provisioning server. Man behöver inte sätta upp några sessioner. Man behöver inte, det är inga ADM-er som behövs konfigureras, utan det är, man pluggar i fibern och så kör man. Multicast support är inbyggt i protokollet. Det finns trafikprioritering i två klasser. På ringen, ut på ringen så finns det fler klasser. Men när man väl är på ringen så finns det två prioriteringar, high och low. Det finns, som vi sa, fairness-algoritmen. Och då kontrollerar man då att alla noder på ringen får en fair tilldelning av resurserna, i det här fallet bandbredd. Och det är vad det protokollet gör. Det finns ingen token som håller reda på det här, utan det här är helt fritt utav någon som styr transmissionen här. Utan det som styr transmissionen är den här fairness-algoritmen då. Och den kan skala till stort antal noder på ringen. Protokollet medger upp till 128 stycken noder. Ett maxtak skulle jag vilja säga, beroende på hur man bygger det, men det ligger mellan 30 och 60 noder någonstans. Mer än nog inte intressant. Om man inte vet om man har ett trafikmönster som är från nod till nod, då kan man bygga upp till 128 noder. Då har man inga problem med. Vi har något som heter IPS, Intelligent Protection Switching. Det är i princip så ser det ut som APS för SDH, det vill säga hur man switchar ett SDH-nät vid ett linjebrott till exempel. Eftersom det är två stycken motroterande ringar så byter man bara riktning vid ett avbrott eller vid en degradering av nätet. Protokollet är mediaoberoende. Idag så är det bara det är bara implementerat för Sonet SDH. Det är, men det går lika bra att köra och bygga det här för att till exempel köra det på Ethernet eller någon annan teknik. Spatial reuse betyder att man använder tanken att man ska kunna utnyttja bandbredden till fullo. Och vad vi har något som kallas för destination stripping. När nod C och D pratar med varandra här så stör inte det trafiken för A och B till exempel. Så om C skickar paket till D så plockar D bort den trafiken från ringen. Den kommer inte, som i FDD där du har source stripping där paketet går runt och sen så plockas bort utav sändaren. Det här är då sant för unicast-paket. Multicast och broadcast-paket är source stripping. För man vet inte vem det är som ska ha den givetvis. Och som sagt, bandbredd används bara på de segmenten där det verkligen där man skickar data här då. Det går inte runt hela ringen. Ringarna kallas för yttre och inre ring. Och som vi sa, de är motroterande. Två stycken ringar. Och man använder bägge ringarna för data. Det vill säga att den standard vi har idag är på 6.22 eller 2.4. STM4 eller STM16 hastighet. Det betyder att man har STM4 åt bägge riktningarna för en nod. Så det är två gånger STM4 hastighet man kan utnyttja för en nod. Då, eller två gånger STM16 hastighet. Datapaketen skickas i en riktning och de här fairness-paketen skickas då i motsatta riktning för att kunna signalera tillräckligt fort. Som man ser här så är datapaketen går från den övre GSR ner till 7500 här. Och på inre ringen så skickas fairness-paketen. Så skulle det behöva skickas fairnesspaket på grund av att någon överlastar ringen, så kommer det gå i motsatt riktning. Det vill säga, på snabbaste sätt kommer det gå tillbaka till den som överlastar ringen. Och som vi sa, det är ett oberoende MAC-layer-protokoll det här. Implementationen vi har idag fungerar på SDH, Sonet SDH. Och bara konkatenerad payload på detta. Så att det här är typiskt, där payload här står för IP-paket då. Så man har ett IP-paket som man lägger ner i en MAC-header. Man slänger på en checksumma. Och sen så har man två stycken flaggor för start of frame och end of frame. Och sen så lägger man det i ett sådant SDH-paket och får då till path overhead och transport overhead. Så det här ser ut som ett vanligt SDH-paket. Och eftersom det är SDH så gör man det här var 125 mikrosekund. Så 8000 gånger i sekunden så skickas ett sånt här frame. Det är ett enda subnät, så det är inte rotat, det är liksom inte nod till nod där man går upp på nivå 3, utan det är nivå 2 mellan noderna. Så att det är ett enda IP-subnät allting. Det ser ut som, för en nod så ser det här ut som ett Ethernet, eller ett broadcastmedium. Och det betyder att vid problem, till exempel vid ett avbrott och när IPS slår till, så kommer det gå... Så designen är för att under 50 millisekunder så ska man byta riktning här. Det betyder att nivå 3 routingprotokollen kommer inte upptäcka att det har hänt någonting. Så här ser ett paket, eller förlåt, en skiss på hårdvaran på ett linjekort ser ut så här, där man har, ska se. Ja, men visst, tänkte det. Här var en sån här som jag befarade, med massa roliga grejer som händer när man trycker på knapparna. Då går vi tillbaka. Där har vi. Där har vi ring in. Så på, där står ORX där uppe i vänster hörn, där är den yttre ringen receive. Paket kommer in där och man gör en uppslag i vad som kallas CAM-tabellen här. Titta på paketet, är det till mig? Och om det är till mig, då skickar man upp det i RX-kön. Och då har man då hög och låg prioritet på paketen. Är det inte till mig, då skickar man det i transitbufferten. Och då har man hög och låg prioritet på transitbufferten. Så det är två stycken olika prioriteter som finns på paketen, hög och låg. Och sen ut på TX, outer ring, TX-buffer, eller TX-interfacet. Och sen så skickar man ut det på ringen igen. Och likadant åt andra hållet då. Så paket går åt bägge hållen samtidigt här, fram och tillbaka. Fairness-algoritmen, vad den gör, det är att se till att det ska finnas en global fairness. Det vill säga att varje nod får lika mycket bandbredd som alla andra noder vid problem. När man överlastar ringen. Lokal optimering betyder att du kommer bara... Det finns... Om det är överlastat på en segment... Ja, två hopp bort, så kommer det inte påverka dig om du skickar till din granne till exempel. Och med den här algoritmen så kan man också skala det här byggsättet utav SRP. Här då fairness, ett exempel på fairness där A är noden som vi skickar till. Det här är en IBM-maskin, den går inte så fort. Eller så trycker jag väldigt långsamt. Här har vi en nod, kallad B. Den skickar nu in 200 megabits per sekund utav data till A. Nod C gör likadant. Och Vi kanske måste säga vad det här är. Det här är en 622-ring. Det här är alltså en OC12, SDN4-ring. Är exemplet för. Nod D skickar in 200 meg. Så nu har vi aggregerad last mellan B och A är 600 meg. Men nu nod E också skickar in 200 meg till A, så kommer den aggregerade lasten att försöka bli 800 meg. Men det går inte eftersom det fysiska mediet tillåter inte det. Så vad som då händer, det är att B kommer säga att jag kan inte skicka, så jag får inte skicka den mängden data som jag verkligen vill sända, som är 200 meg. Och kommer då signalera tillbaka till C att du får dra ner på takten, för jag kan inte skicka det här. Och C kommer signalera tillbaka till D och D till E. Och inom ett antal millisekunder så har man dragit ner procenttakten i de här. Och kommit fram till att alla skickar i 155 megabit per sekund. Det är vad den här fairness-funktionen eller algoritmen ser till. IPS, här är för de som kan SDH-zonet, så är det här inget nytt alls. För de som kan Ethernet, då har ni aldrig hört talas om det här. IPS, det fungerar som ett sätt att med hjälp av ett protokoll signalera om du har problem på ringen. Och det finns en hierarki i det här protokollet där man kan fysiskt stänga av det. Eller ja, konfigurera att rappa, vad vi kallar rapparingen. Får ringen att om man vet till exempel att man ska byta nod, så kan man i förväg rappa ringen istället för att rycka den. Och det finns kommando för det. Och det finns en nivå då som är, om jag har sagt, om man har signalfel på ett segment, det vill säga att man har bit error rate som är över något värde, då kan man säga att okej, vi rappar ringen vid den typen av signalfel. Om man samtidigt eller senare får ett hårt fel, så att någon gräver av ringen, så kommer den hierarkin är högre än signalfel, det vill säga att då kommer man göra unwrap på den delen och köra med signalfel. Det går sämre, men det fungerar i alla fall. Och så rappar man ringen vid det avgrävda segmentet istället då. Och eftersom det här är motroterande ringar, så ja, i Ethernet-världen finns det ingenting liknande. Det finns ingenting som kan på 50 millisekunder byta riktning och hela den här ringen. Det spelar ingen roll vad det är för topologi på ringen. Ja, givetvis så är det en ringtopologi, men det spelar ingen roll vilka noder som finns och hur många noder som finns på den. Det kommer ändå, IPS kommer ändå fungera på. Och den här ringwrappen, eftersom den är så snabb, så är den, som jag sa förut, den är transparent till överliggande routingprotokoll. Så det är inte så att som i Ethernet, där man får vänta på hello timers och spanning tree ska slå till, så går det här på 50 millisekunder. Du kommer inte få ett avbrott i din... Du kommer inte få ett flapp i din nivå 3 routingprotokoll. Som du kommer få på Ethernet. Plus att du kommer inte tappa några TCP-paket. Eller, ja, du kommer tappa paket givetvis. Men TCP kommer att ta hand om det. Och som jag sa förut, det finns en hierarki i det här. Och det ska gå på mindre än eller lika med 50 millisekunder. Det är precis samma värde som man har för SDH. Och här är något man kan tänka på. Eftersom SRP fungerar på SDH och sånet, så kan man givetvis köra det här. Man behöver inte ha svart fiber. Utan man kan köra det här protokollet på befintlig SDH-teknologi. På ADMR till exempel. Och har man då protection switching på den nivån också, så kan man råka ut för roliga saker. För då har man nämligen protection switching på två nivåer här. Så man har det både på ADM-nivå och på SRP-nivå. Och då är vår rekommendation att då drar man ner på den här takten som man switchar SRP på istället. Och låter SDH-nivån ta hand om protection switching. Så här är en bild bara. Här har vi avbrott på det övre fiberparet. Och vad som händer då är att man rappar i linjekorten på de två övre. Så har man då vänt trafiken för att gå på den inre ringen. Nu ska vi prata lite om SRP kontra Ethernet vid Metro Design, kan man säga. Och skalningsproblemet är ett av problemen som man har vid Ethernet. Protokollet för SRP, det är ett 8-bitars fält för hur många noder man kan ha. Det är alltså 256 stycken noder. Men eftersom man ska kunna rappa ringen så får man dela det med två. Då. Så det blir 128 noder är max vad man kan ha på en ring. Medans för Ethernet så säger Spanning Tree 802.1-specen 7 noder. Och 7 noder, det värdet kommer av att Spanning Tree räknar med att det tar en sekund för varje nod att räkna. Och det kanske var sant till och med före Vitalink. Och är knappast sant idag. Så att i 802.1W så håller man på att jobba på det här. För att ta fram en ny spec för hur Spanning Tree, hur många noder man kan ha i Spanning Tree. Plus att snabba upp Spanning Tree som ett protokoll också. Som vi pratade om förut, restoration. Restoration finns egentligen inte. Ja, den restoration som finns för Ethernet är Spanning Tree. Och enligt Spanning Tree så kan det ta upp till 50 sekunder innan en sån här ring blir stabil. Beroende på vad det är för utrustning, beroende på var felet är någonstans, hur långt ifrån rotbryggan och så vidare. Men det är vad specen säger. Att det är helt okej att det kan ta 50 sekunder för Spanning Tree. Nu är ju switcharna något snabbare än på Vitalink-tiden, så att 50 sekunder tror jag är väldigt svårt att hitta någonstans. Men också där så gör man ett jobb nu på 802.1W. Man håller på att spesa någonting, så ingen har sett någonting. Ingen vet om det fungerar. Ingen vet om det överhuvudtaget går att lösa på något vettigt sätt. Men de håller på att jobba på det. Om man nu skulle titta på layer 3 också, det vill säga om man får de här 50-50 sekunderna på nivå 2, ja, då kommer du få problem på nivå 3 också. Så kör man nivå 3-data med routingprotokoll på det här. Om man tappar sina hello-paket på grund av det här, till exempel för RIP, ja, de har borta några sekunder till. Plus när man gör en sån här design så måste huvuddelen, alltså headenden i den här designen, måste kunna göra nivå 2. Oftast när man bygger det här så bygger man det med två noder som headend för att få redundans i ringen. Man sätter inte så många kunder på en ring med bara en headend om den skulle krascha. Och om man bygger med två, då måste man också köra nivå 2 mellan ringarna. Förlåt, mellan headenden. Gör man inte det så har man partitionerat ringen om det går sönder någonstans här ute på nivå 3. Då är det inte ett enda subnät längre, utan då är det är ett subnät som inte sitter ihop. Med SRP så har man en... Man vet ungefär vad latency och jitter kommer bli vid... Eller man kan räkna värsta scenariot på latency och jitter för SRP beroende på hur mycket man lastar in i dem. Medan för Ethernet så är det ju ett varje switch eller brygga, eller vad, ja, det är en funktion utan bryggar här, ska plocka upp de här paketen, och det finns ingen kömekanism som man har för SRP där en high och low priority för switchad Ethernet. Det finns ingenting som säger att Om du har, det finns ju 802.1 P, tack. Det är många, många bokstäver här. P, där du kan spesa att du har olika quality of service även på nivå 2. Men det finns ingenting i switcharna som säger att om jag har en av högsta kvalitet som kommer som en transit, så finns det ingenting som kan hindra ett högsta kvalitet som kommer sourcat från den noden att slå ut det paketet. Medan på SRP så är det så, är du på ringen så har du högsta prioritet hela tiden. Har du väl hamnat på ringen så finns det ingenting som kan slänga bort ditt paket. Utan då är det paket som kommer sourca till ringen som kommer få buffras eller i värsta fall slängas då. Och den funktionen finns inte för Ethernet. Och packet on the ring will not be dropped, det är väl en sanning modifikation. För att är paketet väl ute på fibern när fibern går av, då kommer man tappa det paketet. Helt uppenbart. Vi kan inte rädda sånt. Men däremot så switchar vi på under 50 millisekunder. För SRP så finns det oändlig mängd troubleshooting-verktyg eftersom det bygger på STH-zonet. I STH-zonet så finns det inbyggt hur många fält som helst, vill jag på att säga, för felsökning och för att signalera fel. För Ethernet så är det nästan binärt. Antingen så har man lys eller så har man inte lys. Det finns inget protokoll i Ethernet för att signalera degradation eller du har för hög bit error. Har du för hög bit error, ja, då dör du bara. Medan för STH-zonet så finns det grader för signalering av det här. Det gör att det är otroligt mycket enklare att felsöka ett sånt där nät jämfört med ett Ethernet-nät. Hur många felsökt ett campusnät där de har problem med rotbrygga? Det kan ta dagar att hitta sådana fel. Tyvärr. Sen har vi något som heter CapEx versus OpEx. Det är att det finns givetvis en baksida med SRP. Och det är mycket, mycket dyrare. Eller ja, det är mycket dyrare än Ethernet. En Ethernet-port kostar i princip nästan ingenting jämfört med en SRP-port. Så en gigabit Ethernet-port, en switchad som port, inte speciellt dyr idag jämfört med en i det här fallet 2,5 gigs SRP. Så tittar man när man ska handla det här, så om man bara tittar på capital expenditures, kapitalkostnaden på det, så kommer Ethernet att vara mycket, mycket billigare. Tittar man också på när man ska operera det här nätet, så är Ethernet dyrare. Eftersom det är mycket, mycket svårare att felsöka ett sånt här nät. Och här kommer då andra faktorer, till exempel att SRP är dyrare än Ethernet. Ethernet, eftersom det har varit en standard så länge, så kan du i princip gå och handla det på Konsum nästan. Det finns en oändlig mängd med tillverkare av Ethernet-chips och Ethernet-kort och Ethernet-portar. Och därav så har man också pressat priset på utrustningen. SRP är ingen standard ännu. SRP kommer inte bli någon standard, utan den standard som man tittar på är då RPR. Men ja, Ethernet är givetvis en standard idag. Här är ett gäng, det här är de som tittar på 802.1W till exempel. 802.S håller de också på med. Det är hur man ska förstå göra VLAN, att kunna göra VLAN större än 4096 VLAN som är maxgränsen idag. Så i 802.1 så tittar man på hur man ska kunna trunka VLAN-trunkar i en ännu större trunk till exempel. Det är vad de tittar på. Och här är då Metro Ethernet Forum är en av de grupperna som tittar på det. Och eftersom vi är Cisco så är vi givetvis med här också om någon anledning. gjort det.
Så här ren ryggmässkänsla, så får jag mardrömmar av någon som vill ha mer än 4096 VLAN. Liksom 4000 VLAN räcker nog för att förstöra de flestas liv som ska sköta det nätet. Och fler än 4000 vet jag inte vad man ska ha till. Men det är bra, vi behöver mer verktyg att skjuta oss själva i foten med. Vi har ju inte så det räcker. Okej. Jag ska prata lite grann om 802.17 RPR, standardiseringsarbetet, och de förslag som ligger nu. Sen ett år tillbaka ungefär så finns det ju en grupp inom 802 som jobbar med Resilient Packet Ring RPR, och den heter 802.17. Jag kommer återkomma lite grann till tidsschemat hur det ser ut. Som alltid när man pratar om sådana, om standardisering, så finns det ju en grundläggande regel, och det är att ingen existerande teknik får vinna. Och det har ingenting med teknik att göra, utan det handlar ju helt enkelt om att om vi hade tagit någon existerande teknik som standard, så hade en leverantör fått ett försprång, och det är oacceptabelt för alla andra operatörer. Så det är en grundläggande regel, inget existerande kan vinna. Vilket då ibland blir lite intressanta diskussioner när man ska förändra saker bara för förändrandets skull. Bara för att Cisco eller Dynark eller Nortel eller Luminous eller någon hade gjort någonting, så måste vi vända på det. För att det får inte vara likadant av princip. Och om vi tittar på hur läget är nu i 802.17, så finns det för tillfället två förslag då. Som ligger för en cut-off som man kallar, som vi har i november, där man ska bestämma sig och jobba vidare med ett av förslagen. Det ena förslaget är baserat på en modifikation av SRP som Lars precis har presenterat, som då stöds naturligtvis av Cisco med Riverstone, Mindspeed, AMCC och ett gäng andra företag. Och naturligtvis så är en av grundreglerna även i det konsortiet att modifikationerna måste vara så stora så existerande Cisco-utrustning inte fungerar. För annars vill inte de andra vara med och leka. Det finns också då ett förslag till av en annan grupp som bland annat Alcatel, Dynark, Nortel, Lantern och ett antal andra företag ingår i. Tanken är att om man ska kunna utifrån det här komma med en första draft i januari nästa år, och efter ett antal steg genom grupperna ett år senare kunna ha en standard. Men så fort vi har en första draft så kommer vi se företag som börjar göra implementationer, som börjar göra tester. Vi kommer se interoperabilitetstester och verifikationer under från sommaren nästa år, räknar jag med. För efter maj nästa år så finns det inte längre möjlighet att lägga till någonting, utan då är det rena fel om det är någon som hittar någonting som inte kan fungera så att säga i protokollet. Och alltså, en av de grundläggande bitarna i all den här RPR-ringteknologi jämförelsevis med en normal Ethernet switch, eller oavsett om det är nivå 2 eller nivå 3, det är hur mediet förhåller sig till switchnoden. Om du tittar på hur du bygger med punkt-till-punkt förbindelse av vilket slag den må vara idag, så kopplar du ihop ett antal noder med en punkt-till-punkt förbindelse mellan varje nod. Och varje nod i sig tar alla beslut om trafik till och från det här mediet. Allting är ett lokalt beslut, och vi har ingen delat media, vi har ingen delad information om utnyttjandet av de här olika mediasegmenten. Det man då gör i båda de här RPR-förslagen och också i SRP, det är att man tar och lyfter in mediet i macknivån. Man gör kunskapen om mediet, om utnyttjande på mediet, tillståndet på mediet, topologimässigt, segment som inte fungerar, gör man tillgängligt på en delad informationsnivå på medienivå som alla noder känner till. Så man har alltså en gemensam information om hur mediet topologiskt ser ut och hur utnyttjandet ser ut. Och det är en av de markanta skillnaderna mellan, så den här markanta skillnaden ligger till grund för de lite olika beteende vi ser sen när vi bygger nät med den. Det vill säga kunskapen om nätet på nivå 2. Om vi tittar på det här första förslaget då, som är baserat på SRP, Så basen är mekanismen från SAP som ser ut idag, men man har förändrat och gjort fairness-algoritmen något lite mer effektiv genom att göra informationen, lägga till information om exakt vilket segment det är som är lastat. Idag i SAP så får du veta att det är ett överlastat segment åt höger. Men du vet inte exakt vilket segment det är åt höger. Du vet bara att du får hålla igen på din trafik åt höger. Idag så jobbar SRP med wrapping. Det vill säga att de två noderna som upptäcker felet, de, kan man säga, vänder fibern inåt internt i minnet och skickar ut åt samma håll det kom igen. Och sen upptäcker man efterhand att det har varit en topologiförändring och gör en anpassning till det. Medan i det här förslaget så har man lagt till en möjlighet att göra det som vi kallar för steering. Det vill säga att de som upptäcker felet informerar alla om att felet har hänt. Och varje nod får ta ett beslut om att sluta skicka åt det hållet vi har felet. Frameformatet är också något ändrat. Och man har definierat hur det ska se ut för inte bara Sonnet SDH som tidigare, utan även med GFP eller Ethernet framing. Det här låter då kanske lite konstigt. Hur ska jag använda Ethernet framing för SRP? Men om vi... Jag vet inte vad min PC gör för någonting. Men om vi tittar på den här bilden. Så den här röda rutan, min lokala MAC-krets, finns ju en nod. Och den har sedan fysiska punkt-till-punkt-förbindelser åt två håll. De två förbindelserna skulle kunna vara ett Ethernet-frame-format. Och sen inne i den Ethernet-framen så har jag den RPR-specifika informationen om att det här är en ring, hur ser bandbreddsutnyttjandet ut och så vidare. Så fördelen med det skulle var att jag kan använda billigare Ethernet-kretsar istället för dyrare Sonnet SDH-framers på lägsta nivå när jag bygger ett RPR-kort. Jag tänkte nu gå över till det andra förslaget. Jag har pratat en del om det här redan innan, att det är delad mediearkitektur, och det är ju faktiskt båda förslagen, det är ju faktiskt RPR och SAP i sin grund. Tanken är att det ska finnas en fair access till nätet. Jag kommer att beskriva mer hur det ska fungera. Naturligtvis ett aktivt signaleringsprotokoll för att hantera bandbredd. Och som jag pratade om tidigare, att en av de generellt stora skillnaderna med att bygga med Ethernet är att på MAC-nivå är man medveten om bandbreddsutnyttjandet runt nätet. Och för att riktigt kunna maximera utnyttjandet av ringen så måste du känna till exakt vilka ringar som är, segment av ringen som är lastade, hur mycket. Det här förslaget har också en flexibilitet med hur jag bygger ringarna. Ska en ring vara 2, 3, 4, 6, 8? Hur många fiberringar ska jag ha i en logisk RPR-ring? Och det bygger på att man har styrningsbaserad skyddsmekanism som jag kommer att återkomma till. Och om man jämför med någon typ med Sonnet SDH-termer skulle man kunna se det här MAC-nivån som en paket add-drop. Jag har ett fysiskt media, jag har den fysiska ringen och jag har min MAC-nivå som fungerar som en paketadderare och en paketdroppare ifrån den här ringen. Och inkluderat i den här ringen så har jag den bandbreddshantering som krävs för ringen. Och sen har jag de fysiska gränssnitten ut på, i det här exemplet så har vi ritat med en höger och en vänster ring, precis som i SAP-fallet, även om jag då skulle kunna ha andra konfigurationer. Och sen har jag en fysisk paketeringsnivå utanför det här, och den skulle då kunna vara till exempel en Ethernet frame-format som går vidare till nästa nod. Men egenskaperna är ju ringens fortsatt, det är fortfarande den här Mac-nivån, det är fortfarande paket drop-funktionen som styr hur det här fungerar. Och det här med transitvägen genom Macen är en del av mediet, är en del av själva nätet. Jag återkommer till det här med bufferthanteringen. Om vi tittar på att bygga ett antal, och när jag använder termen switcha så är det en generisk term, det kvittar vilka bitar jag tittar på för att ta mitt switchingbeslut. Om jag bygger paketswitchar med punkt-till-punkt förbindelser, då har den switchen som sitter sist en fördel. För den kan bestämma sig för att hans trafik ska alltid gå före. Så att den trafiken skulle kunna noden kan diktera trafikmönstret på nätet. Men på samma sätt, om jag bygger en paketring med paket drop-enheter, eftersom jag inte får lov att ta bort någonting på ringen som någon annan har lagt dit, så en paketring utan en fairness-mekanism skulle den första noden få en fördel. För han kunde ju slänga in en massa paket på ringen och sen får ingen lov att ta bort dem. Och då skulle han kunna belasta hela ringen. Så att utan att lägga till en fairness-tänkande så skulle inte ringen kunna utnyttjas jämnt mellan alla noder. Så att det grundläggande är att tillgången till kapacitet för en viss nod ska vara oberoende av var på ringen den sitter. Sen betyder fairness inte nödvändigtvis att alla ska ha lika mycket. För det finns ju många situationer där du inte vill att alla noder ska ha exakt en extra del, en del, lika stor del av bandbredden. För att du kanske har 20 stycken aggregeringsnoder där du ansluter individuella Ethernet-användare och då 2 stycken större noder centralt som ansluter till stamnät. Då vill du ju inte att de 2 större noderna ska bara ha en lika stor andel som de små. Så du vill ha en möjlighet att kunna vikta den här jämlikheten. Så att det inte är jämlikhet utan det är lika mycket, ska man säga. Så att det är viktigt då att kunna, för att kunna utnyttja det här nätet maximalt, så måste jag kunna tala om för noderna hur mycket kapacitet som finns tillgängligt på olika ställen på ringen. Jag måste kunna signalera det och koppla ihop det med den här fairness-algoritmen som är viktad för att kunna ge olika noder olika stor del av den här gemensamma kapaciteten. Och det är de här protokollen och mekanismerna, hur signalerar jag kapacitet, tillgänglig kapacitet, hur signalerar jag vilken segment som går sönder, det är de som kommer att bestämma hur bra det här nätet blir. Och det är därför man kan säga att det är därför en RPR-MAC är betydligt mer komplex än en Ethernet-MAC. För jag måste ha betydligt större intelligens på Mac-nivå att sköta signalering, kunna göra kalkyleringar, komma ihåg saker och ting, skicka meddelande, veta att meddelandet har tagits emot. Så jag krävs en helt annan intelligens på Mac-nivå än jag gör på Ethernet. Så att man kan säga att jag har en, för att hantera den här rate bandbreddsfördelningen så måste jag jobba i 2 olika nivåer. Det ena är ju när, hur mycket kapacitet får jag som nod lägga till på ringen. Sen måste jag ju själv då som nod översätta det till ett antal köer som jag har, kanske från högre nivå protokoll, och fördela den bandbredden efter vad är det för trafik som jag ska skicka in på ringen. Och så är det en 2-stegsprocess så att säga, där den lägre delen ligger i Mac-nivå att sköta signaleringen, att veta hur mycket kapacitet som finns tillgängligt i nätet för mig. Det här förslaget bygger på att ha en enkel bufferteknik på marknivå. Att ha en buffer, och det enda buffert jag har den bufferten för, det är att undvika kollisioner. Så den bufferten använder jag inte till att hantera olika prioriteter, utan det är bara för att hantera det faktum att jag har paket från två håll. Jag vill inte att de ska krocka. Paket på ringen, paket inifrån. Jag måste kunna buffra temporärt för att inte få en kollision. En aktiv signalering av bandbredd, jag återkommer lite grann till det där. Och att kunna hantera en föränderlig trafikmönster på den här ringen och reallokera de resurser som finns i hela tiden efterhand som trafiken förändras. Virtual Output Queues och Head of Lines Blocking är ett intressant område. Jag återkommer en del till det, lite grann till det. Och plus att vi då vill kunna hantera multipla ringar och inte behöva låst till konfigurationen med två ringar, utan kunna sätta till en tredje ring, en fjärde ring och ha alla ringarna att uppträda som en logisk ring. Om vi går till det här med köhantering och bandbreddshantering i nätet. Om jag vill optimera, riktigt 100% optimera trafiken på min ring, så måste jag veta exakt vilka segment som är lastade. Det räcker inte att veta att nästa eller ett segment i en viss riktning är lastat. Och jag måste då titta på destinationen av det jag ska skicka. Berörs, kommer det här att passera det segmentet som är överlastat? Om det inte ska göra det, för det kan ju vara så att de här nod i exemplet som Lars hade tidigare med fyra noder som skickade till en femte, där jag backar allihopa på grund av att det här segmentet är överlastat. Men det här första segmentet är inte överlastat. Men om jag bara har kunskapen om segment åt höger som är överlastade, så stryper jag all trafik åt höger, även den som skulle kunna gå åt höger på grund av att problemet ligger längre till höger. Jag ska behöva rita sånt där, känner jag. Jag vill ha en penna. Och då uppkommer ju ett klassiskt head of line blocking problem. För att jag kan ju ha trafik som ska till... Ja, du har rätt, Lasse, vi ska ta bort animeringen. Shit. Om jag då bara har en kö ut mot nätet, så kan det ju vara så att den röda är inte en prioritetsklass. Låt oss säga att den röda är en destination på ett segment som är överlastat. Eller efter ett segment som är överlastat. Jag får inte skicka den röda på grund av att jag har fått besked om att det segmentet är överlastat. Då skulle jag inte, om jag bara har en kö då ut mot mediet, så skulle jag inte kunna skilja mellan trafik som ska till olika segment. För de hade fastnat bakom den här röda som skulle till det överlastade. Så då måste jag då kunna hantera multipla köer till multipla destinationer. Och det där är då en intressant diskussion som, för att det är två saker jag vill uppnå här parallellt. Det ena är att jag vill inte göra, om jag då skulle bygga en optimal RPR-mack, då skulle jag för det första behöva en kö till varje destination. Jag skulle sen behöva ett antal köer mot den kön för varje trafiktyp jag vill köra speciellt. Så låt oss säga att jag har fyra nivåer av class of service på IP-nivå. Jag har 128 destinationer på ringen. Och då skulle jag behöva 4 gånger 128 köer för att kunna hantera det här optimalt. Och det skulle göra att jag får ett väldigt komplext och ett väldigt dyrt byggsätt. Och det vill man då undvika. Så att det finns då möjligheten att göra en kompromiss. Hur många köer behöver jag egentligen ha för att min nod ska bli tillräckligt effektiv? Som jag ser det, så det bästa sättet att lösa det problemet, det är att låta bli och standardisera det. Du talar inte om hur många köer det ska vara ner. Det du talar om i standarden, det är hur signalerar jag? Vill jag bygga den absolut billigaste RPR-noden då, så bygger jag en som bara har en kö ner mot media. Jag kommer råka ut för head of line blocking i min nod, men det kommer bara beröra min förmåga att skicka trafik till ringen. All signalering, all mekanism på ringen kommer att följa standard. Men jag har en väldigt billig RPR-nod. Och det är beteendet i min nod som det kommer påverka, inte beteendet i ringen. Å andra sidan, om jag bestämmer mig för att bygga världens bästa, dyraste RPR-nod och ha en miljon köer till allt möjligt, då kan jag göra det. Och ha destinationsbaserade köer för 100% optimera trafikmönster till alla potentiella kombinationer. Men då blir min nod mycket dyrare. Och det tycker jag att, och visar verkligheten också, att få de här företagen i den här gruppen att komma överens om en trade-off mellan billig implementation eller en optimal tekniska. Det går inte. Så jag tycker att man tar bort det. Du får göra många köer du vill. Har du gjort en kompromiss och kommit fram till att delar vi ringen i 4 segment och hanterar som i en, skär ringen i kakbitar, 4 kakbitar, och jag hanterar en kö per kakbit. Det är en trade-off. Det är oändligt mycket bättre än bara en. Och det är inte så mycket sämre än 5 eller 6 eller 7 eller 8. Va? Så det tycker jag man ska, det ska vara ingen inte in och standardisera, utan standardisera det som gör att man kan skapa interoperabilitet mellan noderna. Sen är det upp till var leverantör att bestämma sig för om jag ska prioritera en billig nod som har en viss funktionsmängd, en dyrare nod som är mer optimal ur ett tekniskt sammanhang. Och förmodligen så är sanningen någonting mitt emellan. Det är inte lönt att bygga en kö till. Procentuella vinsten av en kö till är inte värt det. Jag tar bort bilarna. Ett annat problem är ju att kunna växa med inkrement på ringen. Och därför har man en tanke med det här förslaget är att du ska kunna börja med 2 ringar och lägga till en 3:e ring. Eller en 4:e eller en 5:e. Och att det är också upp till leverantören som bygger boxen. Hur många fysiska gränssnitt supportar han kan man uppgradera och sätta till fler på samma mack? Jag inbillar mig att protokollet borde kunna klara av att de inte är hela, men det är inte helt trivialt. Det får nog utvisa sig i praktiken om det går eller inte. Som obotlig optimist säger jag till någon som bevisat motsatsen. Men jag tror att jag skulle nog inte vilja ha det, för vad det kommer se ut som, vad det kommer fungera som, är ju en ring där ett antal segment är utslagna. Och det klarar systemet av. För i en sån här komplicerad miljö med 4 ringar eller 5 ringar så kan ju en ring vara sönder där, en annan ring är sönder där. Och protokollet ska hålla ordning på exakt vilka segment på vilken ring som går att använda för att nå vilken destination. Det här låter som någonting som kanske inte maktkretsar brukar göra. Vilket jag tror kommer som en väldigt stor överraskning för de som har gjort Ethernet MAC-kretsar och nu har bestämt sig för att göra RPR MAC-kretsar och tror att it's just another Ethernet. Boy, are they in for a surprise. Men, så att ja, svaret är ja, men jag tror att om du har väldigt mycket sådana konstigheter så kan du få ett system som inte beter sig riktigt optimalt. Men mekanismerna i det ska stödja det, va? För du kan ju inte skilja på en ring som inte är installerad eller en ring som är sönder. Ur topologisynpunkt. Så tanken är att man ska kunna vara flexibel på att lägga till nya ringar och bygga ut nya för mer kapacitet utan att förändra ditt IP-subnät, utan bara köpa mer kapacitet. Tanken är att det här bygger bara på att du har en styrmekanism när du får ett fel. När det händer ett fel på ringen så skickar du meddelande till andra noder om att det har hänt ett fel. Och sen är det upp till de andra noderna att skicka trafiken åt andra hållet. Vilket då skiljer sig från det här wrapping-förfarandet som finns i SRP. Där de här 2 noderna som upptäcker felet vänder och skickar tillbaka allting som var på väg ut på den här ringen. Så att alla stationer ska känna till att du har fått ett ringproblem inom 50 millisekunder och göra någonting åt det. Så att alla stationer initierar protection och alla stationer fattar ett beslut om att det är en förändrad topologi och jag ska skicka trafik åt ett annat håll. Om man då ska försöka jämföra de här. Ja, faktiskt måste jag säga, till min glädje så har de här förslagen kommit mycket närmare varandra än vad det var för, i våras kan jag väl säga. Och det finns just nu tycker jag mer som är gemensamt än som skiljer de två förslagen. Och det är alltid bra. Så att det behövs att man överkommer en del politiska problem och folk bestämmer sig för att lyckas med det här, så ska vi nog kunna säga ett förslag här. Jag försöker jämföra en del egenskaper. Så vad gäller skyddsmekanismerna så ska det, så att säga, det grupp 1-förslaget kunna hantera både den typ av wrapping som SAP gör idag plus den typ av styrmekanismer som då är kärnan i förslag 2. Man kan säga att hur de här mekanismerna kommer att se ut och konfigureras är okänt, för det här är ingenting som finns idag. Men känslan jag får när jag tittar på det här och folk tänker och resonerar är att det första förslaget är mer som bara sätt ihop det och så ska det funka lite grann. Men det andra förslaget så måste jag tänka mer på vilken typ av trafikvolym jag vill kunna hantera på olika ställen i nätet. Vad gäller bufferhantering på MAC-nivå, det vill säga i transitvägen, så är det då 2 nivåer i SAP-baserade förslaget och bara 1 nivå i det grupp 2-förslaget. Och det är för att det enda den ska göra är undvika kollision mellan transittrafik och trafik som ska in på ringen och har inte någon delaktighet i någon prioriteringsmekanism. Vad gäller fairness-mekanismerna så ser jag en skillnad i hur man hanterar bandbredd. Det SAP-baserade är enligt principen, ja, skicka så mycket du vill. Och när det gått skogen, nu höll jag på att säga helvete, men det ska man inte göra. När det gått skogen, då säger vi till noder att nu får ni börja backa och göra någonting åt problemet. Men det andra förslaget bygger på att du har en kvota redan från början. Den här kvotan förändras, men du får aldrig gå över den kvotan som då blivit tilldelad. Vilket då de kommer att bete sig något annorlunda när du får högre last på nätet. Så att som jag sa, för att summera det här, vad det än är som kommer att komma ut av det här, så kommer det inte vara lika med någonting som finns idag. Det är delat media och den här transitvägen som finns i MAC-kretsen är en del av mediet. Aktiv bandbreddshantering för att se till att alla noder får access till mediet och att du skickar på. I de båda förslagen så har du mekanismer för att tala om för noder hur mycket du får lov att skicka ut vid olika tillfällen. Och att det här är en dynamisk process som hela tiden förändrar den här kvotan. Hur mycket får jag lov att skicka till olika destinationer, till olika segment beroende på trafikmönster. Och att, som jag sa, att det här är till skillnad från alla MAC-kretsar och MAC-nivåer vi sett hittills en mer komplex MAC. Det här är en MAC som måste hålla ordning på bandbredd. Det här är en MAC som måste göra algoritmer, protokoll, signalering. Och vi vill naturligtvis kunna maximera genomströmningen på alla segment. De byter vi igen. Ja, visst. Ja. Ja.
Och ringstadgård motsvarande i mitten.
Yes.
Och omfattas det av standard, och om det görs, så skulle jag veta om ni tittar på, för det var den mesta kapacitetshöjandet i omfattningsvis så här. Det är ju så att man kan flytta om sina grannar. Men när du flyttar en ring verkligen projekterar som en fysisk adress, så kan du inte göra det på de här grannar. Men optimeringen måste vara suverän lägga om mitt. Var den här tekniken om det går in på glasbygget?
Ja. Idag i standarden så tittar man inte på hur en standardisera hur en sån hub skulle fungera, eller switch eller vad du vill kalla den, som aktivt analyserar trafikmönster, optimerar positionering på den logiska ringen du bygger. Men det finns ingenting som hindrar någon från att bygga en sån nod med de mekanismer som finns i standarden. Det finns ju naturligtvis optimeringar att göra för om man hade, den hade aktivt deltagit i signaleringsprotokollet. Och det är möjligt att det är ett kommande det har varit diskussioner, men det finns ingenting sånt idag. Det skulle bli alldeles för komplext att lösa det också. Det är så mycket. Jag tycker om principen att försöka komma överens om det du är överens om och så skit i det andra så länge. Så att, men definitivt, tanken är god och det finns redan idéer om sådana produkter. Och det finns ju sådana produkter för SAP till exempel som gör just det. Och jag är övertygad om att vi kommer att se det för RPR. Men om vi tittar på SAP-exemplet så är den ring, den behöver egentligen inte delta i signaleringen för att göra den optimeringen.
Och det är givet för 8.17 också, behöver inte heller delta i den signaleringen. Utan det är en hubb i mitten bara. 10 gigabit Ethernet, IEEE 802.3 AE, ännu flera förkortningar. Väldigt kort om 10 gigabit Ethernet. Det är egentligen ingen skillnad på det, eller ja, de stora skillnaderna på 10 gigabit Ethernet jämfört med annan Ethernet, det är hastigheten och det är det fysiska mediet som den är tänkt för. Och de fysiska kontakterna. Så tittar man på en jag vet inte riktigt om jag köper den. Den här hittade vi på 10 gigabit Ethernet Alliance. Fast Ethernet kom 97. Jag får med jag körde fast Ethernet i alla fall 94. Men ja, tanken är väl att bara visa att det här är bara ett annat Ethernet. Snabbare, men det är fortfarande samma Ethernet som en gång Metcalf skissade på. Tänk både för LAN, Metro och nu också WAN-applikationer. Man har en WAN fysisk gränssnitt till det här 10 gigabit Ethernet också. Så här ser tidsaxeln ut för AE. Och det är att final draft ska vara i januari nästa år. Det vill säga de produkter som ni kan köpa idag, bland annat från oss, är inte 10 gigabit Ethernet standard. För den standarden finns ännu inte. Utan draften kommer att gå i januari och standarden kommer att spika, om nu draften går igenom, och det verkar jag väl göra, så kommer standarden spikas Q1 nästa år. Så idag finns det ingen 10 gigabit Ethernet standard, även om det finns diverse leverantörer som säljer sådana. Kanske inte standard, men 10 gigabit Ethernet i alla fall. Det är samma 802.3 Mac. Det är samma frameformat. De har satt en min och max frame size på den här. Min är 64, precis som en vanlig Ethernet. Max är, jag är inte säker, men jag förmar till 9180 bytes. Så en jumbo frame. 10 gigabit Ethernet är bara spesat för full duplex och bara spesat för fiber. Det finns ingen spes för att göra det här på ett kopparmedium och för att köra halvduplex. Det betyder att vi behöver ingen CSMA och CD, vi har ingen kollisionsdomän överhuvudtaget. Det här är punkt till punkt och allting. På en del av de fysiska interfacen så har man ändrat den här kodningen. Så den är 64B66B nu istället för 810B som var förut. Och det nya är att man har tittat på både LAN-interface och WAN-interface. Till skillnad från de andra Ethernet-standarderna. Den här vill inte. Så. Och här är de tre olika standarderna för, ja, det här är då protokollstacken på vanligt 802-maner. Här är de tre olika standarderna. Där har ett WAN-interface i mitten. Sen finns det två stycken LAN-interface. Var det ena LAN-interfacet är en vanlig punkt-i-punkt och det andra är en en wide VDM där man har alltså 4 stycken våglängder för att skicka över det här istället. Hoppas det syns bättre att se den hos mig. Jag ser knappt var det står. Så på LAN-fysiska interfacet så är Macen för 10 gig. Kodningen för det vanliga, det vill säga det punkt i punkt, är 6466B. Kommer köra det i 1550 single mode, 1310 multimod och single mode fiber, 850 nanometer multimod. Och line rate är då 10,3 gigabit per sekund. Sen finns det den här parallella där man har våglängder. Och det är fortfarande 810B. Det är 4 stycken. Kommer bara gå i 1310. Det är 4 stycken parallella våglängder om 3,125 megabit per sekund. Sorry, gigabit per sekund. Sen så finns det ett vanfy som bygger på Sonet STH i botten. Och eftersom det är Sonet STH så kan man inte gå upp på 10 gig därför att OC192 spesar inte mer än 9,9 någonting i bandbredd. Så att man har fått dra ner på hastigheten här. Så sätter man, har man en switch med 10 gigabit Ethernet, LAN-fy och en switch och sen ett vanfy, så kommer du behöva buffra om du kör den LAN-porten i full fart. Du kommer, till slut kommer du antingen buffra, ja, så mycket du har buffer, sen kommer du droppa paket. För den, det här är då 2 olika hastigheter. Också 1550, 1310 och 850 nanometer. Och här har vi lite, här är då den fysiska gränssnitten med vilka fiber de supporterar och distansen. Så för multimod som man tittar på 65 meter, för 1310 wide VDM så är både multimod och single mode, då är då 300 meter för multimod och 10,000 meter för single mode. Och 1310 single mode också 10,000 meter och 1550 40. Och det skulle förvåna mig väldigt mycket om inte någon kommer med ett long reach, det vill säga 80K eller 100K också. Det finns inte någon spec för det, men det kommer säkert att tillverkas och sånt.